Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig God, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Söndagen, Septuagesima, betyder den 70:e, det vill säga den 70:e dagen före påsk. Detta är märkligt nog missvisande, eftersom det bara är 9 veckor, det vill säga 63 dagar från dagens datum fram till påsk. Hur som helst så lämnar vi nu jul- och trettondagstiden bakom oss och riktar in oss emot långfredag och påsk. De 63 dagarnas förberedelsetid börjar idag med Jesu liknelse om vingårdsarbetarnas lön. Eller, om vi så vill, liknelsen om vingårdsägarens godhet. Den här liknelsen har mycket att lära oss. Låt oss först i korthet förklara liknelsen. Vingården är Kristi kyrka, och det är Gud som är vingårdens ägare. Arbetarna, det är medlemmar av den synliga yttre kyrkan, sådan som hon framträder här på jorden. Och i den kyrkan, den yttre kyrkan, som samlas till gudstjänster och kanske finns förtecknade i olika församlingars medlemsregister, där finns både Guds sanna barn, sådana som har den levande tron på frälsaren i sina hjärtan. Men där finns också namnkristna, sådana som bär det kristna namnet, men som inte är födda på nytt till nytt andligt liv i Gud. Deras tro är antingen hycklad eller inbillad. Med de olika timmarna på dagen kan förstås de olika tider då Gud på ett särskilt sätt har kallat de olika människorna in i sin kyrka. Förvaltaren som ska dela ut lönen, det är Jesus. Och vilken är då lönen som delas ut? Ja, lönen som i liknelsen är en denar, den räcks lika åt alla. Lönen, det är rätten att få del i den kristna kyrkans friheter och förmåner. Allt det som har förvärvats av Jesus. Lönen är därför att få leva i Guds rike med syndernas förlåtelse, att ha frid med Gud och att vara delaktig av evigt liv redan här och nu på jorden. Lönen i liknelsen om vingården är kort sagt Guds nåd. Vi möter i den här liknelsen två olika sätt att tänka när det gäller vårt förhållande till Gud. Och först något om det rättvisa sättet. Frälsningshistoriskt sett hade judarna arbetat länge i vingården. Ända sedan morgonen. De hade burit den ceremoniella lagens ok under den långa dagens hetta. Alltså under de långa århundradenas väntan på Messias. Aftonen kan sägas vara nya förbundets tid. Skulle nu judarna få större rätt till den kristna kyrkan och alla dess välsignelser när Jesus väl kommit och fullbordat sitt verk? Det vore väl rättvist, kan man tycka, att de skulle ha större förmåner än hedningarna som kommit till vingården först vid aftonen. Eller om vi överför det hela från det frälsningshistoriska planet till det personliga planet. Ska inte en människa som hela sitt liv varit kristen, som troget tjänat Herren i alla sina år, som samvetsgrant har gett av både sin tid och sina pengar till församlingen, ska inte en sån människa ha rätt till större lön än den som kommer till Jesus i livets slutskede, kanske till och med på dödsbädden? Lönen ska väl stå i proportion till arbetsinsatsen. Ja, i en vanlig vingård på en världslig arbetsplats så är det här en rättvis princip. Lön ska ges efter förtjänst. En duglig arbetare ska ha mer ersättning än en mindre flitig eller kompetent. En som arbetar mycket ska ju ha mer än en som arbetar lite. För vi nu över denna rättvisa princip på det andliga området, så blir resultatet detta. Den som kommer till vingårdens herre, löneutbetalaren, och åberopar sitt eget livsverk, det tunga slitet i solhettan, kommer att få höra hans förebrående ord: ta det som är ditt och gå. Och vad detta i verkligheten betyder är: ta det som är ditt och gå. Gå bort ifrån mig till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det rättvisa sättet, det är fariseernas. De ville ha lön efter förtjänst. De räknade med egen lagrättfärdighet som skulle belönas. Men när det kommer till förtjänst, så är det så att Gud inte på något sätt är skyldig någon människa något. Det är vi som står i en för oss alldeles obetalbar skuld inför Gud. Det är därför vi förpassas till helvetet om vi skulle få det som är vårt. Att likt fariseerna eller alla egenrättfärdiga människor i alla tider. För det fariseiska väsendet, det ligger så djupt i allas vår natur. Om vi skulle följa och räkna med lagens väg, så innebär det att det då också blir på lagens väg vi blir bemötta av den helige guden. Då ska de självrättfärdiga också få höra den rättvisa lagens slutord. Deras beräkningar slår fel. Himmelriket går de förbi, och de stannar i döden och mörkret. Det är därför Jesus varnar så inträngande för fariseernas surdeg, det vill säga deras lära, när han säger: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni stänger himmelriket för människorna. Själva kommer ni inte in, och den som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni far omkring över land och hav för att göra någon till proselyt. Och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn. Dubbelt värre än ni själva. De missbelåtna arbetarna i vår liknelse visar genom sin attityd till både lönen och till arbetet att de inte var Guds sanna på nyttfödda barn. De blängde på den framräckta denaren och visade genom detta sitt förakt för nåden. Vingårdens herre sa till dem: får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? De såg inte det hela heller som en förmån att ha fått vara i vingården. Utan de såg det som ett tungt, mödosamt arbete som de helst ville slippa ifrån. De skulle naturligtvis istället varit glada och ha sett det som en stor nåd att de hade fått vara i vingården under så lång tid. De här arbetarna, de påminner väldigt mycket om den äldre, hemmavarande sonen i liknelsen om den förlorade sonen. Denne äldre son som hade stannat hemma, han sa till sin far, som liksom förvaltaren, löneutbetalaren i vår liknelse idag, är Jesus själv. Jesus är den fader som går och väntar på sin förlorade son. Och när den äldre sonen kom till fadern i den liknelsen så sa han: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. I den satsen, precis som i vingårdsarbetarnas klagande ord: de där som kom sist har gjort en timme och du jämställer dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. I dessa ord så röjer sig det oomvända sinnet. Den äldste sonen och vingårdsarbetarna som arbetat sedan tidiga morgonen var bara kristna till namnet. De hade inte kommit till Jesus som säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Rättvisans princip, som fariseerna uppfattade den, råder alltså inte i Guds rike. Låt oss nu istället se på evangeliets sätt. Vägen till himmelen, det är den smala väg som heter Jesus alena, nåden alena. De som vandrar på den vägen räknar inte alls med sig själva. De vet med sig att de inte alls har gjort något förtjänstfullt. De vet att när deras frälsning vanns, så var det inte de själva som arbetade, utan det var vingårdens förvaltare. I Jesaja 63 så får vi en blick av vår Herre och frälsare, hur han tvingades trampa Guds vredes vinpress när han skulle frälsa oss. Det här är en bild för hans lidande för våra synders skull och den svåra kamp som han ensam utkämpade i vårt ställe. Det var ingen enda av oss människor som kunde utföra det verket eller ens hjälpa vår frälsare, så nedsmittade av synd och ondska som vi är. Ja, inte ens Petrus kunde i all sin iver hjälpa sin mästare det minsta. I farans stund så flydde han tillsammans med alla andra lärjungar. Han övergav Jesus. Och i Jesaja 53 står det: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det enda vi gjorde i frälsningsverket, det var att med våra synder förvärra, försvåra Jesu lidande. Den dagspenning, denaren, som den gode vingårdsägaren delar ut till vingårdens arbete motsvarar i värde ingenting mindre än den fullkomliga lösepenning som förvaltaren, Herren Jesus Kristus, har betalat med sitt eget blod för hela människosläktets samlade syndaskuld. Hans ställföreträdande till fyllestgörelse. Det här visas av att omedelbart efter vår liknelse så följer Jesu undervisning till de 12 lärjungarna. Se, vi går nu upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Nu förstår vi vingårdsägarens gränslösa godhet. Guds alldeles oförskyllda nåd träder i dagen. Dagslönen, den kan inte på något sätt förtjänas. Den kan bara tas emot som en fri och alldeles oförtjänt gåva. Dagslönen, det är vårt påskalamm, Jesus Kristus. Han som är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Dagslönen räcks fram åt världens alla människor. Den är lika för alla. Vare sig man kom med i vingården, Guds rike, på morgonen som spädbarn genom dopet och levt kvar sen i döpelsenåden ända till aftonen. Eller om man kom med i livets själva aftonskymning som den botfärdige rövaren. Fastspikad på korset under dödskramp vände han sig till frälsaren och bad honom om en tanke. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Denne rövare, han gavs då genast, helt oförtjänt, hela dagslönen. Den som Jesus just då i sitt lidande höll på att förvärva åt honom och åt alla andra människor. Amen, sannerligen, svarade Jesus. Idag ska du vara med mig i paradiset. Tron förlitar sig på vingårdsägarens godhet och åberopar Jesu dagsverk. De som arbetat ända sedan morgonen och hänvisade till detta sitt eget arbete när betalning skulle ges, fick gå bort till den eviga elden tillsammans med djävulen och hans onda änglar. Men denne rövare, denne Gud faders välsignade, som kom i den sista skälvande minuten, fick ta i besittning det rike som stått färdigt åt honom, ja, åt er alla, från världens begynnelse. Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Avslutningsvis vill jag säga att Guds nådefulla, barmhärtiga sätt, evangeliets sätt, samtidigt är det rättvisa sättet. Jag sa tidigare att fariseernas uppfattning om rättvisans princip var felaktig. De trodde ju att Gud skulle belöna dem för deras gärningar. Nu är det visserligen så att Gud verkligen är rättvis. Jesus säger: de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Men denna rättvisa som Jesus talar om motsäger inte att Gud är barmhärtig och nådig mot de sina och efterskänker skuld. För Gud har nämligen funnit på ett sätt att vara barmhärtig och nådig utan att trubba av på sin heliga rättfärdighet, i vilken han bestraffar synd och vedergäller efter gärningar. Jag har redan sagt det tidigare i den här predikan, men jag kan upprepa och vidareutveckla det. Att nåden räcks oss beror på att Jesus har arbetat åt oss. Han har lidit straffet för våra synder. Skriften lär oss att en syndare som ska straffas för sin synds oändliga straffvärde, för synden mot den oändlige guden, är oändlig i allvarlighet. Den som ska straffas för sin synd måste bortkastas i det yttersta mörkret och där pinas för evigt. Där måste han betala sin skuld till den yttersta skärven, det vill säga tills allt är betalt. Och det kan inte i evighet ske, för en syndare har inte oändliga krafter till att uthärda det som synden förtjänar. Han har inte nog styrka att låta samla över sig de eviga kvalen för att utstå dem på en kortare tid. De kan inte koncentreras och öka i intensitet för att förkortas i tid. Då syndaren ska utstå sitt straff måste därför de oändliga plågorna mätas ut åt honom så mycket åt gången att han kan uthärda dem utan att bli till intet. Och under varje stund av sina kval syndar han på nytt mot Gud, genom förtvivlan, genom smädelser och så vidare, och hopar därmed bara mer och mer skuld över sig. Alltså måste syndaren vara förtappad i evighet, om det inte genom tillräkning går att gottgöra skulden. När Jesus hängde fastspikad på korset så samlades alla människors skuld på honom. De tillräknades honom. De eviga straffen koncentrerades, förtätades och förhöjdes till oändlig bitterhet och svårighet då de ökades i både höjd och djup. På det sättet kunde de eviga kvalen förkortas i tid så att allt, precis allt, gottgjordes de där timmarna på Golgata. Bara en person som själv är evig kunde tömma hela vredesbägaren på några timmar. Jesus Kristus, Guds evige son, är den fullkomlige hjälten som kämpade och vann seger på Golgata. Guds rättfärdighet som kräver fullkomlig gottgörelse innan den kan efterskänka och utstryka syndaskulden, hade fått sitt. Därför dömer Gud rättvist då han frikänner den som låtit sig friköpas genom lösepenningen. Guds nådefulla, barmhärtiga sätt, evangeliets sätt, är samtidigt det rättvisa sättet. Den som däremot inte vill ta emot den fria nåden, förlåtelsen för Jesu Kristi skull, måste själv betala straffet, priset för sina synder. Och det blir han som sagt aldrig någonsin färdig med i evigheternas evigheter. Må det inte sluta så för någon av oss här inne. Det är ju nu så väl att vi har en frälsare som har betalat hela skulden med sitt heliga, dyra, gudomliga blod. Lammets blod är nyckeln in i själva himmelen. Låt det blodet inte på dig vara förspilt som det blev för den obotfärdige rövaren. Gör istället som den botfärdige rövaren. Vänd dig till Jesus och be om hans nåd. Och har du inte gjort det förut, så gör det nu. Om det så är i ditt livs elfte timme, då ska du också få vara med frälsaren i paradiset. Det står ju i dagens evangelium. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. Tro på Jesus och hans underbara löften, och det ska vara dig precis så som du tror. Ditt stora verk fullbordat är. Guds nåd och stränghet ser vi här. En helig Gud för människors brott har offer krävt och offer fått. En nådig Gud, en himmelsk far, till sina barn oss återtar. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Amen.